Den här veckans avsnitt av dagens juridikpodden presenteras i samarbete med BG Institute. BG Institute erbjuder marknadens bredaste utbud av utbildning inom juridik. Som lyssnare av DJ-podden får du nu en exklusiv rabatt på samtliga kurser hos BG Institute. Använd koden DJ-podden för att få 15% rabatt på din nästa bokning. Hej och välkommen till dagens juridikpodden. Idag ska vi prata om våra pensionspengar. Står i fokus just nu med anledning av att Allra-rättegången pågår och att åtal nyligen väcktes i den så kallade Falcon Funds-härvan. Dessutom så håller Pensionsmyndigheten på att göra stora förändringar på sitt fondtorg där både regelverk och bestämmelser kring placeringar och rätten att få finnas på torget överhuvudtaget gås igenom. Välkommen hit Erik Fransson, du är avdelningschef för Pensionsmyndighetens fondtorg. Vad är det ni egentligen sysslar med just nu?
Vi gör väldigt mycket. Just nu så sysslar vi väldigt mycket med granskningar. Vi fick en ny lagstiftning förra året som trädde i kraft 1 november. Där vi då fick möjligheter att ställa helt andra krav på fondbolag och fonder för deltagande i fondtorget. Så det är egentligen de granskningar. Alla fonder och fondbolag var ju tvungna att ansöka om att få vara kvar på fondtorget. Alla blev ju uppsagda. Alla fick ansöka igen för att vara med. Och vad vi ju nu gör det granskar vilka som ska få vara med överhuvudtaget.
Vilken effekt har de här så kallade avslöjandena haft på både den ändrade lagstiftningen och då era omtag i de här sammanhangen?
Ja, det är väl antagligen haft en väldigt stor effekt att vi har fått den nya lagstiftningen. Den är ju till för att göra det tryggt. Fondtorget ska ju vara tryggt. Det är ju tillräckligt svårt att välja fonder ändå utan att man ska oroa sig för att det är dåliga fonder som finns där. Så att det är ju den lagstiftningen som har gett oss de här möjligheterna att göra de här granskningarna vi behöver för att göra det tryggt igen.
Har lagstiftningen på området varit för svag tidigare? Vad tycker du?
Det har ju varit man kan väl säga lite förenklat så har man haft en fond som har varit godkänd inom EU av en tillsynsmyndighet enligt UCITS-direktivet, så har man i princip kunnat varit med på vårt fondtorg och sett det i efterhand, så har ju inte det varit tillräckligt för tillräckligt högt konsumentskydd.
Har ni fått det skyddet nu eller behövs ytterligare lagstiftning?
Vi får väl se. Det här är ju ett väldigt stort steg i rätt riktning. Nu har vi ju dels har vi fått möjlighet att bygga upp en helt ny enhet med cirka 10 personer som inte gör något annat än att granska fonder och fondbolag. Vi har fått möjligheten att göra det och vi har ett nytt avtal på plats som alla fondbolag måste skriva på som ger oss stora möjligheter att förhoppningsvis ge oss de verktyg vi behöver för att göra det tryggt igen.
Finns det några praktiska svårigheter med att kontrollera lagarnas efterföljelse här och att man verkligen följer de regler som gäller? Finns det några svårigheter i det?
Ja, vi gör svårigheten. En svårighet är ju fortfarande att vi har väldigt många fonder. Vi hade ju någon gång i början på 2018 så hade vi kanske 800 fonder. Vi är nere i 500 fonder. Men det är fortfarande ett väldigt stort antal om du ska ha väldigt djup. Du ska granska dem väldigt djupt och ha väldigt bra koll på dem, så är det fortfarande väldigt många fonder som behöver granskas. Så att stora antalet är ju så att säga, en svårighet vilket leder till en resursfråga i slutändan också, hur djupt man kan gå.
De här fonderna som då har försvunnit, om vi säger att det är cirka 300 där någonstans, är det sådana fonder som inte har ansökt om att få vara kvar på fondtorget, eller är det även sådana som har ansökt och inte beviljat så att säga, tillstånd?
Ja, det stora antalet är ju de som inte sökte egentligen. Det var väl 571 som ansökte då vid sista ansökningsdatumet som var 28 december 2018. Man kan säga att en stor del för fonder försvann kanske redan innan. Det har varit ett år med väldigt mycket sammanslagningar, uppköp inom fondbranschen i Sverige, kanske på grund av vårt nya regelverk som vi följer. Så att en hel del fonder försvann innan. Sen var ju de som inte hade treårshistorik eller 500 miljoner utanför premiepensionen, många av dem brydde sig inte om att ansöka. Och sen är det väl kanske 60 stycken fonder som har ansökt hittills då, men inte har blivit beviljade avtal av lite olika skäl då.
Är det på de formella grunderna, den här treårsregeln och kravet på 500 miljoner?
Ja, det är nog en blandning. Det är nog en stor del är ju sådana. Sen finns det då fonder som har haft exempelvis andra problem i sig som vi inte har godkänt. Det kan ha varit att man har haft en avgiftsmodell för rörligt arvode, performance fee modell som man kallar då, som vi tycker inte har varit till spararnas bästa, eller den har inte varit rättvis kan man väl säga. Och vi har även en del andra krav, exempelvis på att man inte köper fonder från det egna fondbolaget i sina fonder. Där vi har vissa krav också då, där det är väldigt lätt att hitta olika former av intressekonflikter eller andra problem.
Så det låter ju väldigt bra, det låter ju som trygghetsskapande åtgärder. Vad möter de här förändringarna för kritik från den som inte uppskattar förändringen på fondtorget?
Jag tror än så länge så har vi inte stött på kritik. Jag tror spararna uppskattar ju att det har blivit tryggare på fondtorget. Det är ingen som uppskattar att ha fonder som inte är säkra på ett fondtorg. Det är klart att vissa kanske saknar sin favoritfond. Men det är förvånansvärt lite negativa synpunkter från spararna. Vi har ju trots allt skickat ut över 1 miljon brev första halvåret till sparare då som har fått sin fond borttagen, fått sina pengar flyttade till AP7, SOFA om man inte har gjort ett eget val eller valt någon annan fond då, av de här 500 som är kvar. Men det är väldigt få faktiskt som har ett klagomål av det då. Förhoppningsvis så finns det en förståelse att det behöver göras någonting för att det ska bli säkert igen då.
Vad får det för konsekvenser för myndigheten? Har ni anställt fler personer? Behöver ni se arbetet annorlunda ut idag med de nya reglerna?
Ja, vi hade ju, man kan säga innan de nya reglerna så hade vi två enheter. Vi hade en enhet för fondhandel. Det här är ju världens tredje största fondtorg. Jag tror vi handlar fonder för kanske 500 miljoner om dagen varje morgon. Så att det är plus att vi har 7,5 miljoner sparare i vårt kundregister. Så att vi har ju en fondhandelsenhet, den har vi haft sedan förut och den är väl ganska oförändrad jämfört med förut, även fast de har haft väldigt mycket stort arbete att avregistrera alla de här 300 drygt fonderna som har försvunnit. Bara det i sig är ett ganska stort arbete utöver det vanliga. Sen har vi en fondinformationsenhet som då sysslar med att ge spararna så bra information som möjligt för att de ska kunna göra sina val. Skickar ut 1 miljon brev. Har förbättrat hållbarhetsinformationen på våra sidor så att man numera kan välja utefter sina preferenser från ett hållbarhetsperspektiv. Sen den nya enheten som vi fick då möjlighet att bygga upp som en förutsättning för att kunna göra de här granskningarna, den har ju inte funnits förut. Vi har ju inte haft mandatet att granska fonderna på det här sättet. Så där är cirka 10 personer som jobbar idag som inte gör något annat än att granska de fonder som ska in på fondtorget.
Du säger att du har mött väldigt lite kritik ifrån spararhåll, alltså vanliga människor. Hur ser det ut med kritiken ifrån andra sidan, så att säga, alltså fondhållet?
Från säljarna?
Ja.
Ja, men jag tror också där att man har förstått att man måste göra någonting. Det är ju inte bra för fondbranschen heller om det här hade fortsatt det som var förut. Det ger ju ett dåligt rykte för hela fondbranschen också att det finns aktörer inom fondverksamheten som inte är seriösa. Och de fanns ju även utanför premiepensionssystemet, även om en del var väldigt fokuserade på PPM som man kallar det. Så att jag tror att man såg det som ett nödvändigt steg i processen. Det gick inte att ha det som det var förut. Har man den här stora godispåsen så får man inte ha fri tillgång till den på det sättet.
De här reglerna då är ju ganska rigorösa, inte minst de formella kraven på treårs verksamhet och 500 miljoner va? Mm. Exkluderar det inte möjligheten till att skapa en konkurrens och ett större utbud för spararna? Det vill säga nystartade företag som i och för sig är seriösa och i övrigt kvalificerade kan helt enkelt inte delta om man bryter sig ut ifrån någon av de stora fonderna.
Nej, och man får gärna brytas ut från de stora fondbolagen. Sen behöver det inte betyda att premiepensionsspararna ska vara de som investerar dag ett. Utan En anledning till den här treårshistoriken, det är ju att man, vi har ju inte möjlighet att utvärdera förvaltare om du är bra eller dålig. Vi har ju bara möjlighet att utvärdera förvaltare, följer du regelverket eller inte. Du får ju fortfarande vara en dålig förvaltare. Så att vi har, treårshistoriken är ett sätt att en indikator på att om du har lyckats göra det här i tre år, du har lyckats hitta 500 miljoner utanför premiepensionen, så kanske det ändå finns någon form av kvalitet i det du gör. Och det finns ju ingen självklarhet att du som premiepensionssparare absolut måste investera den här dag ett. Jag tror de flesta kan vänta till efter tre år också och inte tycka att de har gått miste om någonting.
Märker man efter det som de här en del uppmärksammade mål och så där, har man märkt någon skillnad i hur spararna placerar sina pengar? Är det fler som ligger i soffa idag än tidigare, eller hur ser det ut? Liksom?
Svårt att säga. Det är klart vi har väl flyttat kanske någonstans 70 miljarder här under året till AP7 SOFA av lite olika skäl. Dels avregistreringar då för att det är fonder som inte har sökt och andra anledningar. Men när vi gör våra undersökningar, vi skickar ju ut brev till spararna och sen har de ju oftast 2-3 veckor på sig att byta till en annan fond. Och det där varierar. Men kanske någonstans 20-30% väljer en annan fond och resten följer med till AP7 SOFA. Sen betyder det ju inte att de kommer tillbaka sen. Du kan ju byta varje dag så att säga. Men vi har inte sett något sådär stor förändring.
AP7 ska vi förklara för de som inte känner till det. Att det är alltså den fond där man hamnar, sjunde AP-fonden är där man hamnar om man inte gör något aktivt val överhuvudtaget. Va? Och den står för ungefär, är det 40%?
Ja, precis. Det är väl ungefär 700 miljarder på fondtorget lite drygt och 600 miljarder lite drygt i förvalet AP7 i så fall.
Vilken är dina arbetsuppgifter som chef för hela den här rulliansen? De har kontroll över 750 miljarder kronor. Vad gör en avdelningschef på fondtorget?
Ja, dels är det ju då att säkerställa driften. Vi har de här tre olika verksamheterna, granskning. Det är både initial granskning när bolagen söker att komma in på fondtorget. Men när de har blivit godkända och fått sitt avtal så börjar vi med den löpande granskningen också. Det är inte bara vid själva ansökningstillfället som du ska vara hel och ren, utan det är ju varje dag därefter. Så att det finns ju en löpande granskning också som görs av granskningsenheten. Fondhandelsenheten som vi pratat om sköter fondhandel och information. Så det är väldigt mycket den löpande verksamheten, utveckling av den löpande verksamheten. Förra året har varit väldigt mycket utveckling, skapa nya processer, skapa nya team, anställa väldigt mycket människor förra året. Vi dubblades ju i storlek. Lära upp, bygga kompetens och få det till ett väloljat maskineri. Sen har vi en annan verksamhet också inom fondtorgsavdelningen som är förvaltningen av 3 stycken portföljer. Cirka 100 miljarder. Bland annat så förvaltar vi premiepensionens traddlivförsäkring, utbetalningsprodukten som du kan välja när du går i pension. Du kan välja mellan att få det livslångt utbetalt via en traddlivsförsäkring som vi förvaltar eller ligga kvar på fondtorget. Och det är en portfölj som är cirka 45 miljarder idag. Växer ganska snabbt. Växer med 200-300 miljoner i månaden som vi då också förvaltar på avdelningen.
Du, en fråga som är intressant är ju då hur allmänhetens intresse ska väckas eller hållas vid liv när det gäller just pensionsfrågor. Vi ser hur olika bolag stenhårt försöker genom klatschig, inte minst tv-reklam, att uppmärksamma yngre människor på hur deras ålderdom ska bli och så vidare. Märker du ett ökat eller är det stillastående när det gäller så här spararnas intresse för det här? Är det en liten klick som bryr sig eller finns det där bland den breda allmänheten? Berätta.
Det är ju det är ett intresse som jag tror man kan beskriva som att det varierar ganska mycket över tid. Det är generellt ganska lågt intresse av unga personer som får sin premiepension. Vi har ju till och med, vilket är naturligt lågt, men vi har ettåringar som sparar också. Och de är ganska ointresserade. Och det är ju ganska små pengar i början också. Till så att man har byggt upp ett kapital. Så att vi ser ju ett stigande intresse allt eftersom man blir lite äldre. Kapitalet blir lite större. Man kommer närmare pensionen. Sen har inte vi något intresse av egentligen att driva på att du absolut måste välja en fond. Vi har, det finns ju ett väldigt bra förval, AP7 Sofa, som är väldigt bra för de flesta. Så att är man inte intresserad för att man inte kan, eller man kan vara ointresserad och inte kan, så är ju förvalet bra. Man kan vara intresserad men man kanske inte har tid eller lust, då är förvalet också bra. Så det, man behöver inte vara väldigt aktiv heller. Det är det som är fördelen med ett bra förval också.
Hur ser Erik Franssons pensionssparande ut?
Ja, när det gäller premiepensionen då, så är det ganska... Vi lämnar ju inte fondråd på det sättet, och man ska väl se det som en helhet också. Men det är ganska defensiv portfölj för närvarande. Låg risk, och det kan väl vara en kombination med att man börjar bli ganska gammal. Och att vi kanske börjar närma oss toppen någonstans på börsen också. Då, så att det är ganska låg aktieallokering på 25% just nu.
Men du ligger inte i AP7?
Nej, jag väljer på fondtorget.
Du, vilket ansvar har ni när det gäller sådana konkreta frågor som avgifter och sådär i?
Vi har en, som systemet ser ut idag, så har vi då en avgiftsmodell som är lika för alla fonder. Som är uppdelad på vilken typ av kategori du har, om det är en aktiefond, en räntefond eller en blandfond, där det finns ett maxpris och där priset går ner. Det vi betalar till fondbolagen allt eftersom volymen blir större i fonden. Och det är väl en modell som, i och med att det är lika för alla, så kanske det betyder att vi betalar lite för mycket för vissa fonder och lite för lite för andra fonder. Men det är liksom en one size fits all när det gäller avgifterna. Men det är ändå lätt till låga genomsnittliga avgifter på premiepensionen. Jag tror snittavgiften ligger någonstans där på kapitalviktat runt 0,2%. Och genomsnittet ligger någonstans kanske 0,27. Så det är ju absolut ett lågkostnadssparande om man tittar på fondbranschen då.
Hur ser liksom framtiden ut för Pensionsmyndigheten? Vad kommer hända med, händer det någonting med Pensionsmyndigheten i och med de här förändringarna?
Ja, vi är ju mitt uppe i det nu, så att det, vi jobbar med förändringarna. Sen kan man väl säga att det kommer en ny utredning 4 november som handlar om att vi ska gå från ett ansökningsförfarande som det finns idag till ett upphandlat fondtorg, där vi istället för att ta emot de som ansöker själva skulle då, eller en annan myndighetsformat, få göra upphandlingar istället för att det skulle bygga på ansökningar. Och får man läsa lite vad som står där den 4 november, men det kan ju betyda att det blir en del förändringar även på myndighetsnivå.
Hur mycket tid och kraft tar det med alla de här ansökningarna? Jag ser att ibland att det kommer liksom information om fonder som har fått tillstånd eller inte fått tillstånd. Det är liksom...
Ja, vi jobbar ju hårt. Vi har väl betat av kanske 65% av de här 570 ansökningarna. Vi har cirka 200 fonder kvar som vi jobbar på nu på 7-8 utredare. Så att våran målbild är att vi har kommit igenom det här innan året är slut.
Känner ni på myndigheten att de här då uppmärksammade fallen med Falcon Funds och Allra inte bara kanske ökat intresset för, utan också dragit in er i någonting som känns som om ni så att säga, borde ha tagit ett större ansvar, eller i vart fall måste ta ett större ansvar inför framtiden oaktat de nya reglerna?
Vi känner ju att vi är glada för att vi fått de här nya reglerna som gör att vi kan ta det ansvaret för att göra det så säkert som möjligt. Sen det är klart det påverkar oss de här fallen också. Vi får ju lägga väldigt mycket tid och kraft på de här utredningarna som har varit innan processen har startat nu i domstolarna. Så att det är mycket tid och kraft som går ner under flera års period här innan vi har kommit så långt som vi har gjort nu när vi ser i domstolarna. Så att det är ju... Det är klart det har påverkat oss på ett sätt. Vi har ju lärt oss väldigt mycket av att se de här dåliga exemplen också. Vi vet, man vet vad man ska leta efter, kan man väl säga.
Samtidigt tycker jag det känns som att, alltså bortsett från det dåliga, att fokuset har ju blivit större på pensionerna som vi var inne på tidigare. Du kanske inte hade suttit här idag om inte det här hade rullats upp, och det kanske är positivt också.
Ja, vi får hoppas att det har en positiv effekt, och det är väl många andra pensionsfrågor som är aktuella nu också med olika ny ålder för pension så att säga, och det är bra att det finns en, ju mer medvetenhet och kunskap som finns desto bättre hos allmänheten, absolut.
Var det så att Sverige, när det här kickade kickade loss det här systemet en gång i tiden. Har vi varit naiva? Är det så att vi har liksom trott på att systemet ska vara självsanerande i allt för hög omfattning? Vad tror du om det?
Ja, det är lite svårt att säga. Jag har ju jobbat med fonder i stort sett hela livet. Nu har jag bara varit på Pensionsmyndigheten i 1,5 år, så jag har inte riktigt varit med från början heller. Men det kan ju ha varit så. Nu blir det en liten gissning i alla fall. Det blir ju inte Pensionsmyndighetens syn på det hela. Men det kan ju ha varit så att man har förlitat sig lite mer på själva UCITS-regelverket och de tillsynsmyndigheter som finns runt om i Europa. Det regelverk som man har skapat för att kunna ha en pan-europeisk distribution, så att säga, att man har trott att det har skapat ett större skydd än vad det har gjort. Det borde ha varit så, annars hade man väl säkrat upp det lite bättre innan då.
Hur mycket kan man reglera och i praktiken i det operativa arbetet förhindra när det gäller sånt som ligger kanske lite utanför de här strikt formella gränserna när det handlar om handel och vandel och bakgrund i historiken kring de som sysslar med sånt här? Hur mycket kan man använda det för att minimera riskerna? Berätta.
Nej, men i det här förändringsarbetet som startade med den nya lagstiftningen så har vi också sett över vissa saker. Vi har skrivit ett nytt avtal. Det gamla avtalet som skrevs mellan pensionsmyndigheterna och pensionsmyndigheten och fondbolagen har ersatts av ett nytt. Där det finns de här hårda kraven finns, men det finns också krav på god sed och lämplighet inom området. Vi ställer lämplighetskrav både på fondbolaget och närstående aktörer. Exempelvis, vi tittar på alla personer som är närstående till fondbolaget. Vi använder olika externa verktyg och bolag för att titta på vad de har gjort och vad de har varit med om. Och vad bolaget har varit med om, vilka sanktioner som har funnits. Så vi tittar väldigt mycket på den typen av uppgifter, absolut.
God sed och lämplighet är alltså som gäller för att få agera i våra pensionspengar på Pensionsmyndighetens fondtorg. Och vi tackar avdelningschefen där som idag har varit med oss i dagens juridikpodden, Erik Fransson. Stort tack för att du kom hit.
Tack själva.